Har ni sovit gott? Här om natten så drömde jag att jag var med i en fotbollsmatch. Och jag var djupt involverad i drömmen och befann mig i en löpduell. Och jag gav allt jag hade i den löpduellen ända tills Camilla vrålar: "Vad gör du?" För då låg jag på sidan och var med hela min kropp involverad i den här löpduellen. Så att jag sparkade med benen som en galning för att hinna först till bollen. Och så fick jag ju aldrig veta hur det slutar då. Om jag hann först eller inte. Men nu börjar vi en ny predikoserie och funderar på det här. Vem är Gud egentligen? Och det är ju... det är en av de mest grundläggande teologiska frågorna vi kan ställa. Inte att man behöver vara teolog för att ställa den, utan när vi funderar på vem Gud är, så är ju det en av de mest grundläggande sakerna vi kan göra. Och som har stor påverkan på hur vår relation med honom blir. Ja, men vem vi tänker att Gud är, hur vi tänker att han är, avgör ju om och hur jag närmar mig honom. När vi funderade i förkunnargruppen på det här, så tänkte vi också att ja, men det är nog viktigt i den tiden som vi befinner oss i nu, där vi kanske har väldigt mycket varit i våra egna omständigheter i den här pandemin, och vi har fokuserat väldigt mycket på oss själva och vad det här har gjort med oss, att vi också får lyfta blicken och se ja, men det här är Gud. Han som står över alla pandemier och alla andra omständigheter som vi kan leva under. Det här är den Gud som vi känner och får tillhöra. Och vi kommer göra det genom att fästa blicken på ett antal olika karaktärsdrag hos Gud. Men vad innebär det att Gud är barmhärtig? Att han är kärlek, att han är helig och så vidare. Så det kommer vara här under februari och mars månad. Och det är ett ganska svårt uppdrag egentligen. Att försöka beskriva vem Gud är. För han går ju alltid långt utanför hur vi tänker. Och vad vi kan formulera med våra ord. När vi försöker beskriva honom. Och det är ju helt i sin ordning. Det är ju en av de sakerna som gör honom till Gud. Om Gud skulle rymmas i vårt mänskliga intellekt, då vore han ju inte Gud. Så det är ju helt naturligt att vi inte kan helt och hållet beskriva honom. Vem är Gud? Ibland så ser man ju sådana undersökningar, tidningarna gör med jämna mellanrum, någon slags fråga till människor. Men vem tänker du att Gud är? Eller tror du på Gud? Eller så här. Jag tänker att de svaren berättar ju ganska lite egentligen av värde många gånger. För vi vet ju inte alls vilken Gud de tänker sig att de svarar på i den här frågan. Vad föreställer de sig när de hör frågan om Gud? Tänker de på Zeus då, som var den högsta guden i den grekiska mytologin? Eller tänker de på Ganesha, som är den här med snabel i hinduismen? Eller tänker de på någon sån här karikatyr av Gud där han är en gammal gubbe med långt vitt skägg som sitter på ett moln? Eller att han finns i allt i universum, som den här tjejens mamma tänkte som var på filmen? Det vet vi ju inte. Många gånger när folk tänker på Gud, om man inte är van att gå i kyrkan eller så här, så kanske man mer ser honom som någon slags fristående, upphöjd, andlig varelse, om man nu ens tänker att han finns. Utan särskilt mycket koppling till våran värld. Till den här världen som innehåller rum och tid och materia och så vidare. Jag har spenderat ganska mycket tid i perioder ute på gatan och pratat med människor i olika sammanhang. Vi hade under många år en kafébuss i Finspång som vi lånade från Norrköping, där vi ställde oss vid olika tillfällen och mötte människor och bjöd på fika och fanns tillgängliga för samtal. Och även i andra sammanhang. Och det finns ju nästan alltid i de lägena människor som är väldigt, väldigt aggressiva i sin övertygelse om att jag tror minsann inte på den här guden. Och då har jag tagit för vana att fråga så här, ja, men kan du beskriva den guden som du inte tror på? Och så om de är tillräckligt resonabla och nyktra så att man kan prata lite vettigt, så kanske de beskriver, ja, men den här guden som dömer människor till helvetet, jag tror inte på honom. Eller den här guden som är arg och fördömer hur människor lever, eller som hatar vissa typer av människor. Eller som sitter i sin himmel och spelar tärning med folks liv och njuter av när det går si och så. Och då brukar jag säga, jag är glad att du inte tror på den guden. Det gör inte jag heller. Men låt mig berätta om den gud som jag tror på. För den är inte alls så som den du beskriver. Det har också funnits röster i kyrkans historia som ibland har sagt, ja, men det är ingen idé att vi försöker beskriva Gud. Det är ingen idé att vi kan inte säga någonting om hur Gud är, bara hur han inte är. Eftersom vårt språk är så otillräckligt så är det ingen idé. Men jag tänker inte så. Utan jag tror att det är viktigt att vi ändå försöker beskriva den Gud som vi tror på. Även om vi aldrig fullt ut kan omfatta vem han är och hur han är. Och att våra ord absolut inte räcker till, så har ändå Gud uppenbarat sig på vissa sätt genom historien. Bibeln visar ju en Gud som griper in i historien och engagerad i människors liv, som gör att vi faktiskt kan veta saker om Gud. Gud har ju visat sig i sin skapelse till exempel. Och han är den som visar sig för Mose i den brinnande busken och kallar honom till tjänst. Han är den som får farao att släppa folket som vi pratade om här om veckan, och som utkämpar deras strid och för dem ut i befrielse från slaveriet. Han är de som talar till folket genom profeterna. Och allt det här säger ju saker om Gud. Men så händer någonting när tiden är inne som gör att vi kan veta otroligt mycket mer om Gud än vad man fram till dess hade kunnat veta. Och det är när Jesus kommer. Och jag tänker att det viktigaste som vi kan fundera på under den här predikoserien och ha i bakhuvudet hela tiden, det är att Gud är som Jesus. Det är vad Jesus har visat. Till exempel så säger Hebreerbrevets författare så här: många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Jesus är utstrålningen av Guds härlighet, säger författaren. Och en avbild av hans väsen. Det ordet som används för avbild betyder exakt avtryck. Jesus är vad du får när den gudomliga naturens stämpel sätter sitt avtryck i mänskligt kött och blod. Det exakta avtrycket av Gud, det ser vi i Jesus. Jesus är liksom det myntet som talar om vems värld som du och jag lever i. Han är sigillet som berättar vems myndighet det här dokumentet bär. Han är alfa och omega, början och slutet. När den levande guden vill bli människa, då är det så han stavar sitt namn, säger Hebreerbrevets författare. Han stavar det i Jesu karaktär. Vi tänker nog kanske att vi vet att det är så. Att, ja, men vi vet ju att Jesus visar ju Gud för oss. Men jag har pratat med många kristna som ändå tänker att Gud har nog andra sidor än det vi ser i Jesus. Ja, men det är klart att han visar oss hur fadern är. Men det finns också andra drag hos Gud. som formar en gudsbild och som djupt påverkar hur relationen till Gud blir. Kan jag vara helt säker på att Gud är god och vill mig väl? Har inte Gud också lite drag av skoningslöshet och grymhet och vrede? Det finns många kristna som tänker så. Och som ser frälsningen som ett sätt, ja, men där Jesus räddar dem undan Guds vrede och konsekvenserna. Martin Luther var en sån som levde med en sån gudsbild länge under sitt liv. Han skrev både böcker och psalmer som hade temat att, ja, men vart ska jag gömma mig undan Guds vrede? Jo, bakom Jesu rygg, där är jag trygg. Liksom, om Jesus står mellan mig och den här arge fadern med det dåliga humöret, då kan jag vara trygg. Hur blir relationen till Gud med en sån gudsbild? Det finns en berömd amerikansk väckelseevangelist som heter Jonathan Edwards, som drev stora väckelsekampanjer. Tusentals människor kom till tro, det influerade hela världen. Hans mest kända predikan och mest citerade hade rubriken Sinners in the hands of an angry God. Alltså syndare i händerna på den arga guden. Och den gudsbild som förmedlades genom det sättet att predika och tänka om Gud har haft stort inflytande på våra väckelserörelser som är våra rötter. Att man predikade om den Gud som vi behövde räddas ifrån av Jesus. Men om Hebreerbrevets författare har rätt, så är det ju inte den bilden av Gud som vi möter i Jesus, eller hur? I Jesus så ser vi att Gud inte är en Gud som dömer, utan en Gud som upprättar och helar och böjer sig ner och möter människan där hon är. I Jesus så ser vi att det fanns ju inget som Gud själv inte var beredd att göra för dig och mig när han går hela vägen till korset. Och det är inte så heller att det bara är Hebreerbrevet som uttrycker den här sanningen att Gud är fullkomligt uppenbarad i Jesus. Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus när han får frågan av Filippus. Visa oss fadern. Ja, men har du inte fattat någonting, säger Jesus. Det är ju det jag har gjort hela tiden. Det är den jag är. Johannes beskriver det som att, ja, men Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och Paulus uttrycker det så här i Kolosserbrevet. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Hela den gudomliga fullheten. Och Paulus är ju själv ett exempel på någon som fick sin gudsbild dramatiskt förändrad. Han var ju den här unge mannen som hade gjort kometkarriär i de judiska kretsarna. Som var laglärd till tusen. Som ingick i kretsen i den religiösa eliten runt Stora rådet. En framtida ledare för folket. Och inte många slog honom på fingrarna i sin iver att följa Guds lagar och Guds vilja. Som han också då tänkte innebar att förfölja och döda de kristna. Han finns med när den första martyren i kyrkans historia, Stefanos, stenas till döds. Och han tycker att det där var bra gjort. Och han går till översteprästen Kajafas och säger, får jag godkännande att förfölja de kristna? Jag ska bege mig till Damaskus och fängsla och avrätta de som finns där. Hans hat och hans mordlust mot de kristna växte, står det. Och det gjorde han utifrån att han tänkte att han tjänade Gud. Och där på vägen till Damaskus så möter han den uppståndne Jesus. Han bländas av ett ljussken, han hör en röst som säger, Saul, varför förföljer du mig? Och Paulus svarar ju med en fråga, vem är du, Herre? Jag är Jesus, den du förföljer, säger Jesus. Det är ju väldigt fascinerande det som Paulus svarar på den frågan. Vem är du, Herre? Trots att han egentligen är obekant med den han står inför, så förstår han att det här är ju en herre. Det här är ju Gud på något sätt. Och Jesus säger, men jag är Jesus, den du förföljer. Och det är ju ett märkligt ögonblick där det liksom på något sätt väldigt förvirrat och dunkelt och oklart går upp för Paulus att det är inte någon slags fanatism eller vill och lära som han förföljer, utan det här är Gud som har klivit in i historien och gjort något helt nytt i Jesus. Och det är som att allt raseras och fullbordas för honom i samma ögonblick. Han hade ju haft helt rätt i sin lojalitet till Israels Gud, men totalt fel i vad det innebar. Och vad den guden egentligen ville och var sysselsatt med i historien. Och hans gudsbild förändras ju radikalt i det här ögonblicket. Och blir helt koncentrerad i Jesus. Så att han kan konstatera att hela den gudomliga fullheten har tagit sin bodning i Jesus. Det finns inga andra drag av Gud som vi hittar någon annanstans. Och jag tänker att det här är en av de viktigaste sakerna som vi kan förstå när det gäller våran bild av Gud. Och någonting som har varit väldigt förvandlande för mig. Där det verkligen fick landa, inte bara här utan också i mitt hjärta. Att Gud är ingenting annat än det jag ser i Jesus. Den Gud jag tror på, det är den Gud vars exakta avtryck ligger där i krubban som vi firar på julen. Det är den Gud som undervisar på berget, som blöder på korset, som går hela vägen för våran skull. Och jag tänker att inte förrän vi möter den guden ansikte mot ansikte, som den här ytterst sårbara bebisen och den Gud som upprättar sitt rike genom att leva som en flykting och en asylsökande med ett pris på sitt huvud. Eller den Gud som växer upp med gliringar om sin härstamning och att han inte är född inom äktenskapet. Och som annonserar Guds rike medan folk säger att han är galen. Och han gör det på ett sätt som konfronterar myndigheterna så pass att de avrättar honom i en grym död. Jag tänker att inte förrän vi inser att den guden som vi möter där är mycket större än alla andra bilder som vi kan ha av Gud. Ja, men då har vi inte ens börjat förstå den kristna tron. Gud är inget annorlunda än det vi ser i Jesus. Och det betyder att om den bild som jag lever med av Gud skiljer sig från det jag möter i Jesus på något sätt, så behöver jag korrigera det mot den bild som vi möter i Jesus. För att det ska bli rätt. Under den här perioden när vi fanns mycket ute på gatan med kafébussen, så hade vi också förmånen, jag och min gode vän Pelle Bark som är pastor i Östergötland. Vi var båda två ungdomsledare i Finspång på den tiden, och vi fick komma in på religionslektionerna på gymnasiet. Vi hade en god relation med den gymnasielärare som jag själv hade haft i religion, och hon hade stort förtroende för oss. Och de gick alltid ut på att de hade fått tid eleverna innan att förbereda en massa frågor för att ställa oss mot väggen. Och det är ju ganska utmanande att ställa sig där och sen bombarderas med de här gymnasieelevernas frågor och försöka svara så gott det går. Och vid ett tillfälle så var det en tjej som från början, bara när man kliver in där och ser hur hon tittar på oss, så känner man ju att hon är inte helt nöjd med att vi är där. Och hon går på och ställer en del aggressiva frågor. Och så småningom så landar hon liksom ut i den frågan som kanske plågar henne mest. Ja, men hur kan ni tro på och följa en Gud som skickar människor till helvetet, som hotar människor med helvetet? Och hon sa det med en sån passion. Och först så försökte liksom vi förklara lite grann. Ja, men för det första så är det väldigt oklart eller så vad vi ska tänka att helvetet är. Det finns ju olika sätt att se på det, och det är inte helt klarlagt vad vi tänker att helvetet innebär. För det andra så tänker vi att det inte är ett hot, utan Att Jesus säger att det finns ett sätt att gå förlora dig, säger han ju av kärlek, inte för att hota. Och sen i ett ögonblick av andens ingivelse så sa jag till henne att du har ju deklarerat rätt många gånger här redan att du inte tror på Gud. Hur kommer det sig då att du verkar så orolig, så upprörd över någon slags konsekvens som den guden som du inte tror på i så fall har bestämt? Vittnar inte det om någonting mer än att du egentligen kanske inte tror på den guden? Och det blev helt tyst i hela klassen. Och hon blev också helt tyst. Och sen bytte vi ämne, eller sen bytte de ämne. Men det blev liksom de här sekunderna där man bara kände att det där landade hos allihopa. Och så försökte vi ta upp tråden igen och säga att ja, men det, den Gud som vi tror på, det är Jesus. Du kan få möta honom som den kärleksfulla guden som gav sitt liv för alla människor. Inte för att han hotar med någonting, utan för att han älskar oss. Om det förändrade någonting för den här tjejen, det vet inte jag. Det har jag ingen aning om. Men hon hade ju inte en tanke på att närma sig den guden som hotade människor med någonting. Och det är ju otroligt avgörande hur vi tänker att Gud är och vem vi tänker att Gud är. Och det är det ju även efter att vi kanske har tagit ett beslut att följa Jesus. Om jag har någon slags känsla kvar av att jag är inte säker på att Gud vill mig helt väl. Jag kanske tänker att en del av de saker jag går igenom som är svåra, men det kanske är Gud som ligger bakom det där. Eller att jag är inte helt säker på att han inte dömer mig för de sakerna som jag brottas med eller misslyckas i. Eller är han inte ändå lite arg någonstans på hur jag lever mitt liv? Om det där fortfarande ligger kvar som en kil i din gudsbild, då behöver du lämna det vid korset. För där möter du den Gud som är alltigenom god och alltigenom kärleksfull. Och ingenting annat. Vilken gudsbild lever du och jag med? Det är den frågan vi tar med oss härifrån. Finns det saker som står i vägen för att Fadern ska springa dig till mötes idag och omfamna dig? Har du aldrig tagit ställning till den Gud som du möter i Jesus? Då har du möjlighet att göra det nu. Han är beredd att springa dig till mötes för första gången eller för hundrade gången och översköljer dig med sin kärlek och sin barmhärtighet och sin befrielse och sin tröst och sin frid. Amen.